Ifrån Matteus, det femte kapitlet, ska jag läsa några versar i. Matteus 5, det är ju början av bergspredikan. Jesu bergspredikan, som ju innehåller så mycket underbart och många, många härliga ord. Gör er inga bekymmer. Se på liljorna på marken. Och sådana här härliga saker. De sår inte och de skördar inte, och ändå föder Gud dem. Men nu ska ni höra. Jag ska läsa från vers 20. Matteus 5 och 20. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan du ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalat till sista öret. Amen. Ja, då ber vi. Herren, välsigna detta ord och oss som tar emot det. Herre, vi ber om detta i Jesu namn. Låt din vilja ske. Tack för helig ande över ditt ord idag, och helig ande in i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Så står det alltså i evangeliet, som är det glada budskapet. Det gäller att överträffa andra. Man blir trött nästan på en gång när man hör orden. Eller hur? Att överträffa. Alltså, vi som oftast lever i en situation där det gäller att vara starkast, bäst, hinna först. Att vara ändå sån att man klarar livet bättre än andra. Vi ska vara rikare, vi ska vara yngre, vi ska vara äldre och klokare. Eller ja, ni vet, jämförelsen så här. Och så får man höra samma sak när man kommer till Guds hus, och inte av någon mindre än Jesus. Den som inte överträffar. Och så säger han ju att det är de skriftlärda och fariseerna. Om man inte överträffar dessa matadorer på rättfärdighet och rättsinnighet, ja, då kommer man inte in i himmelriket. Så säger ju Jesus. Alltså, här gäller det att vara just en baddare på ett rättfärdigt liv. Om det ens ska vara någon idé att vara kvar, och om man tänker sig att komma ända fram. När jag har läst det här stycket några gånger, och så har jag tänkt, ja, nu tog det väl varenda en som är med säga ungefär som jag ofta har bett: gode Gud, fräls oss från allt detta jämförande. Har ni tänkt så någon gång? Gode Gud, fräls oss ifrån det här att jämföra oss med. Är det ingen av er som har tänkt så? Ja, då var jag ensam. Nej, det var fler. Så är det faktiskt, att det känns alldeles som om det vore något fel. Är det detta jämförande som Jesus vill föra oss in i på ett sånt här tydligt, övertydligt sätt? Vi som ändå har satt ut för att komma rätt i livet och in i evigheten. Och vem har inte gjort det? Det har väl egentligen varenda människa. Så tänker jag mig. Att varenda människa, vilket man går i kyrkan eller inte, vill komma rätt. och hamna på rätt ställe när evigheten bryter in och den här tiden är gången. Det är klart att det är så. Underligt vore väl annars. Och om man då vill det, så gäller det att vara just bäst. Jag blev väldigt befriad när jag försökte sätta mig in i vad det här ordet att överträffa står för. Det är ett slags nyckelord i Bibeln. Alltså kanske du redan har tänkt, du som tänkte det där är väl typiskt. Det är ju så med Gud och Jesus och kyrkan att det är bara krav. Det är bara förväntningar på hur man ska leva och bete sig. Så det där var väl ingen överraskning som du kommer med. Men då är det värt att ta reda på vad detta som jag kallar för ett nyckelord i Bibeln och i Nya testamentet, inte minst detta överträffa, vad det egentligen ligger i detta ord. Det betyder egentligen, det heter på grekiska perisson, nu fick du reda på det. Och så kan du gå i en ordbok och slå upp och du kommer att upptäcka att detta ord som används inte alltid när det gällde att jämföra sig och att övergå eller överträffa, men i viktiga sammanhang så används det grekiska ordet perisson. Och här är det ett sånt där tillfälle där svenska bibelkommissionen, de andra översättarna har ju också jämfört, har valt att använda ord som leder tanken till att här är det frågan om att ställa sig bredvid och jämföra, och så upptäcker jag att jag inte är riktigt där i främsta ledet, utan det gäller att sträva på. Alltså i det som vi tänker oss med ordet jämföra. Men du kommer att upptäcka om du går till ordboken att egentligen så står perisson för överflödande liv, ymnighet, rikedom, fullhet, vara överflödande, särskilt mycket, häftigt kan det betyda. Alltså häftigt, sådär. Någonting som, ja, det är en positiv laddning i det. Övermåttan, något över det vanliga måttet. Alltså någonting som överskrider vedertagna gränser. Det är vad det är frågan om. Perisson, människor, det borde varenda kristen vara, som överflödar i allt det som man företar sig. Inte därför att jag måste, utan därför att det finns en särskild kraft utöver det rimliga. Så skulle man kunna sammanfatta det textsammanhanget från Matteus 5. Vi gör det som är utöver det som förväntas av oss. Det som är rimligt. Och varför är det på det sättet? Jo, därför att när man räknar med att Gud är min Herre, Jesus min frälsare, och jag vandrar i hans spår, då har jag kommit in i ett område där Gud själv är föredömet, där Gud själv är exemplet. Och hurdan är han? Det står så här i Johannes evangelium, det 10:e kapitlet, vers 10. Lätt att komma ihåg. Johannes 10:10. Där säger Jesus att jag har kommit för att ni ska ha liv och perisson, övernog. Jag har kommit för att ni ska ha liv och övernog. Jag har kommit för att ni ska ha någonting utöver det vanliga. Jag tog mig för att läsa en gammal teolog, Henrik Beyer. Han var professor i Uppsala också. Jag visste att han hade skrivit en del om väckelserörelsen, alltså från 30-40-talet. Och jag visste att han hade skrivit om en av mina förebilder här på jorden, fast han är ju död sedan länge nu. Alltså Levi Petrus. En del av er känner igen namnet, förmodar jag. Och man hade studerat hans predikokonst. Och så skriver den här professor Beyer att det är märkvärdigt. Det finns ett ord som återkommer oftare än något annat ord när man lyssnar till Levi Petrus. Och nu kanske ni tänker att då är det väl han han som hade med pingströrelsen att göra, då handlade det väl om anden och pingsten och andedop och tungotal. Ja, det handlade mycket om det. Men det ord som han använde oftast när han predikade, det var frälsningsfröjd. Det känns gammaldags. Tycker ni det också? Alltså frälsningsfröjd. När han inbjöd människor till gemenskap med Gud, så talade han om att den gemenskapen ger frälsningsfröjd. Jag tycker det är bra. Han har ju skrivit en sång till och med, Levi Petrus, som heter så här: O fröjd utan like som Jesus mig gav, när jag in vid korset mig böjde, när synden han sänkte i djupaste hav, nu syndare alla sig fröjde. Ty frälsningens källa är fri för en var, den alla slags synder och sorger borttar. O änglar och helgon, med fröjd stämmen in och sjungen hans ära, ty Jesus är min. Alltså perison, människor så som Bibeln, Nya testamentet använder det här ordet, så förutsätter det att människor som har detta krav på sig har möjlighet att genomföra och uppfylla förväntningarna, därför att de har frälsningsfröjd. Alltså de har Jesus inuti sig. Vilken nyhet. Nej, det är ju sånt som vi har hört, hör evangeliet till, men som vi behöver påminna oss om när det gäller faktiskt en sån här bibeltext som vi har läst här idag, som gör att vi ibland kanske hoppar över den, ryggar till och tänker, hur ska jag då klara det? En rättfärdighet som övergår de skriftlärda och de och fariseerna. Och det var ju inga usla människor. Ibland får vi hör vi en klang av något negativt när vi talar om fariseer. Men fariseerna på Jesu tid var exemplariska människor. De höll alla 613 buden. Och många av dem kunde faktiskt säga att jag har gjort det, jag har prickat av det varenda dag. 613 bud. Alltså ett förbud för varje ben i kroppen, och ett bud per, som motsvarar varenda dag på året. Och då la man ihop det där, och då blev det 613 bud och förbud som man skulle hålla. De skriftlärda var bra. De var matadorer på att klara ut det. Och om vi ska överträffa deras rättfärdighet, kära vänner, då måste det finnas en hel del utav detta perison, alltså detta överflöd som kommer inifrån och som gör att jag överskrider gränser mer än det som bara mäts ut åt mig och det som hör till det jag ska göra. Hälsa och tacka Stellan för intervjun i dagens, inte dagen utan det var ju Länstidningen. Det kunde ha varit i dagen. Alltså prästen i Hovsjö, läste ni den igår? Fantastiskt bra. När de kommer dit och ska intervjua prästen där i Hovsjö, så möter de honom plockande skräp ute på Hovsjö centrum. Ja, så det är inte bara att vara präst och stå vid altaret. Nej, att vara präst är att överskrida gränser. Gå och plocka skräp ute på Hovsjö centrum. Det är väl därför som det stod i den här artikeln, vilket ju jag vet är sant, att kyrkan är full de flesta söndagarna. Det som började för 30 år sedan med 4-7 personer, varav 4 stycken hörde till familjen, prästfamiljen, och resten hade betalt för att gå dit, som var betjäningen. Och nu är det varje söndag en levande verksamhet. Jag tror att Stellan Bengtsson är en god predikant, jag har hört honom. Men jag tror framförallt att det har varit människor som har överskridit det som förväntas av dem. Därför att det finns någonting inuti som gör att man gör mer än vad måttet anger. Man överflödar i goda gärningar utöver vad man rimligen kan begära, Så skulle man kunna sammanfatta också den här texten jag har läst. Vi som lever i våra inhängningar och känner ganska väl till gränserna var de går för våra skyldigheter och vad man rimligen kan begära av en människa i min ställning och av min sort. Jag känner väl till det. Det har inte att göra med vad jag inte är ansvarig för, men en personmänniska som överträffar tittar inte bara på vad som är mitt ansvarsområde utan faktiskt går ut över gränsen och ser vad är det jag ska göra. Vi vet mycket väl när det gäller våra personliga liv. Vi är inga skattefuskare, inga svartjobbare, utan vi sköter oss säkert och kan pricka av. Vi missbrukar inte bidragssystemet och så kan vi lägga till det ena och det andra och så tycker vi att vi är bra. Vi fuskar inte på något område. Och så säger vi ungefär som ni vet Henrik Ibsens branddramat där fogden med den väldigt rättfärdige prästen säger: jag gör och min plikt, men bara inom mitt distrikt. Inget mer. Men en person, en kristen, överskrider gränser och tänker inte bara jag gör och min plikt, men bara inom mitt distrikt. Vårt distrikt är världen som Jesus Kristus dog för. Där synden överflödar, där överflödar, och där står ordet person igen, där överflödar nåden mycket mer. Alltså sådana gränser överskrider en kristen som lever med Jesus i hjärtat. Där synden överflödar. Var överflödar synden i Södertälje? Var överflödar synden där du finns? Gud säger genom aposteln Paulus i Romarbrevet att där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Halleluja, så är det. Man skulle kunna säga att den här texten påminner också om att gränsen suddas ut mellan det som är andligt och världsligt, mellan religiöst och vardagligt. Kommer mannen med sin offergåva fram till altaret, ska fullgöra sin andliga eller religiösa plikt. Men så blir han påmind om det. Någonstans finns i världen någon som han behöver göra upp med. Jesus tar inte fram den här mannen och bannar honom alltså och klankar ner på honom och gör honom sämre än vad han är, utan han säger att han får budet att lägga ner offergåvan här. Han säger inte någonting om att det där är så smutsigt, du som har så mycket orenhet i dig, så ta med dig ut härifrån. Nej, lägg ner den här framför altaret och låt den vara där, men gå och förlik dig, försona dig med den som finns där ute. Utöver det rimliga, utöver det som begärs av oss. Det suddar ut gränsen mellan andligt och vardagligt. Min vardag är Guds vardag. Din vardag är Guds vardag. Ditt liv är Guds liv. Vet ni inte, så säger aposteln, att ni är köpta och betalningen är given. Ni är inte era själva, ni hör en annan till. Och då är det ju inte bara på söndagen eller när man går till nattvardsbordet eller går till bikten, i själavården och i förbönen, utan hela mitt liv är omslutet. Jag tycker om de ortodoxa sätt att beskriva gudomlig närvaro. Alltså det oskapade ljuset talar gärna en ortodox präst om. Och om du ber honom förklara det, så kommer han att göra det med att vi är ständigt omslutna av ett ljus som är av Gud. Där är helheten, mitt liv, min vardag. Helig, helgelse. Alltså det är allvarsamma ord där man tänker sig att hur ska det gå till? Ja, egentligen handlar det om att vara hel. För den som ser att min broder och syster där ute som jag inte är riktigt kontant med, den hör ihop med mitt offer där framme vid altaret. Det hänger ihop. Det ena ger kraft åt det andra. Det ena ger mening åt det andra. Och när det får vara helhet så blir livet helt och inte styckevis och delt, för att fortsätta och citera Ibsen, utan det blir en helhet. Helig har med helhet att göra. Skräms inte av att vara helig, för det är faktiskt att vara hel. Ande, själ och kropp som hänger ihop. Skynda dig, säger Jesus till den här, eller säger Jesus om den här mannen, skynda dig att komma över med din, överens med din motpart medan du ännu är på väg. Utöver gränsen mot nuet, utöver gränsen mot framtiden. Vi har en sällsam förmåga ibland att stoppa undan in i framtiden sådan som vi vill gömma undan från nuet. Det jag inte behöver göra idag kan jag ju alltid skjuta upp till i morgon. Gömma i framtiden, kanske för att glömma, komma undan, slippa obehaget. Och så händer det att också kristna drar oerhörda växlar av framtiden, därför att vi tror att den finns på andra sidan en gräns där vi inte behöver ta befattning med vad vi har gömt där. Men så kan det inte fungera, därför att framtiden når jag imorgon, och det ligger där kvar sannoliken. Du slipper inte ut förrän du har betalat det yttersta. Tänk om vi i de här frågorna om att se livet som Guds liv och Guds vardag och en helhet kunde sluta upp och tänka på det som vi skjuter upp till imorgon. Kommer dag, kommer råd. Och så skjuter vi upp det, och så tar vi istället itu med det vi tror att vi inte orkar, att vi inte klarar ut det. Och så glömmer vi att det finns något som heter frälsningsfröjd. Det finns någonting som heter nåd som överflödar ännu mer. Alltså ännu mer än den där tunga bördan. Om det så är syndabördan, så överflödar nåden ännu mer. Det var ju så Jesus sa i den där versen jag citerade. För en människa, och i synnerhet för en som räknar med Gud, så finns det bara en tidsform: medan ni ännu är på väg. Det är nuet. Och det är nog därför som det understryks så tydligt att nu är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Nu är möjligheternas tid. Låt inte framtiden formas av någon helt annan. Framtiden formas nu. Låt inte omständigheterna forma ditt liv. Att aldrig våga fatta beslutet att ta emot och överlåta till honom och i tro på att han är verklig, gå sträckan. Det är ett misstag. Vet inte om du har läst Dantes Den gudomliga komedin någon gång. Jag tycker den är så bra, och jag brukar återvända till den ibland när jag åker pendeltåget. Den är tung och svår, den där boken, men den är rätt nyttig. Och det är märkligt hur det för flera hundra år sedan kunde formuleras något som känns aktuellt och tidlöst. Man talar om den som aldrig vågar ta steget. Man talar om dem när han ser dem där i förgården till förtappelsen. De är inte där än. De är i väntan, lever bara med en återhållen, värdig smärta, en längtan som förblir otillfredsställd. Längtan att se Gud och min medmänniska som min nästa. Med återhållen, värdig smärta är det enda man har. Luften omkring, den är tung utan stjärnor. Människor som inte vågar ta emot det som Gud har att ge genom Kristus. Och därför blir man aldrig riktigt levande. Inte nu, men inte heller då. Kära du, mod, tillförsikt och att ge sig ut i engagemang och uppgörelser, inlevelse och ansvarstagande. Ansvarstagande, det är att leva i Jesu efterföljd. Det är att se att jag faktiskt kan gå den här vägen fastän den känns alldeles omöjlig. Hur ska jag kunna våga om det gäller att överträffa? Jo, om du kommer ihåg att det är han som säger de orden, som inte bara har gått före och visat att det går, utan också lovat att vara med, så intensivt närvarande som ordet är i din egen mun. Så närvarande som när vattnet omslöt dig när du döptes i hans namn och döptes in i hans liv. Han är med dig, och därför så kan du våga vara en kristen. Du vågar ta steget att bli en person, människa. Och nu slutar jag med den här orden: därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Är inte det bra? Och så kommer det sånt här Persson-ord: han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Halleluja! Nu frälsningsvågen kommer, den stiger mer och mer. Kan ni den gamla läsarsången? Nej. Men kolla, och du ska se att läsarna har sjungit. Med läsare menar jag alltså kristna. Det är ett gammalt ord för kristen människa. Och då menar man att man hade läst Bibeln, så man kunde lite grann om den. Och så formades orden. Och väldigt många sånger handlar om fröjden, om glädjen, om sällhetshavet som inga gränser har, utan det svallar och det lever. Och jag får vara mitt i detta, inte av egen kraft, utan därför att nåden överflödar ännu mer. Det jag bara behöver göra är att göra det Jesus säger i den här rekommendationen: Lägg ner din offergåva. Men gör det hos Gud vid altaret. Låt det stanna där. Och så ta itu med saker. Och du kommer att se att det ena ger kraft åt det andra. Herre, så låt det ske. Med mig och med oss alla här, du vet vilka tankar som rör sig hos oss och det liv som är vår vardag, där vi gör vårt allra yttersta och bästa och så ofta misslyckas. Herre, hjälp oss att se att det är du som i oss genom din ande vill utföra verket. I Jesu namn.